Artikel 3. Reportage. Ny bok om polismästaren Liljensparre. Del 2. Nu ska vi tillbaka till slutet av 1700-talet då Stockholm var en stad präglad av spioner, pamflettskrivare, mördare och makthungriga män. Och inte minst av kungen Gustav III och hans högra hand, polismästaren Nils Henrik Liljensparre. Han var både fruktad och beundrad och ses som Stockholmspolisens fader. Och nu har alltså en stor biografi kommit ut om honom på Stockholmia förlag.
Då är vi tillbaka i Uppsala igen då för att träffa den debuterande författaren Thomas Eriksson som har skrivit boken Syndabocken som har kommit ut på Stockholmia förlag som vi har framför oss här på bordet. Polismästare Liljensparres uppgång och fall. Och när vi hörde sist här Thomas så pratade vi lite grann om själva omslaget här med de här läskiga ögonen, spionögonen som följer en överallt. Vad var tanken med omslaget här?
Ja, den reflekterar ju den samtida bilden av Liljensparre som en... bokomslaget är ju knallrött och han blev ju också jämförd med djävulen och avtecknad jämte djävulen och sådär. Det fanns ju nästan ingen gräns för vilken skräck han väckte hos folk då under sin levnadstid. Så det är en reflektion av det, den bilden då.
I förra numret av På tal om Stockholm så hörde vi lite grann om hur han var som liksom i sitt arbete nitisk och han höjde rösten och det var en hel del mutaffärer och infiltration inblandat och han var Stockholms första polismästare. Och snart så ska vi komma in på hans uppgång och fall så att säga. Men kan man först säga någonting om vilken betydelse han har haft som Stockholms första polismästare?
Ja, han har ju beskrivits lite som Stockholmspolisens fader och det är ju väldigt välförtjänt. Han var ju också den som organiserade ett spioneriväsende åt Gustav III. Och han ledde ju Stockholmspolisen under nästan 20 års tid och gjorde det mycket framgångsrikt då. Och det dagliga arbetet då beivrade man ju framförallt ordningsbrott, men det var ju tusentals av ordningsbrott som man var tvungen att få styr på. Även renhållning och hygien och såna saker. Så ja, man kan väl säga att han välförtjänt kallas för Stockholmspolisens fader. Och han var synnerligen lämpad för polismästarrollen. Det var nästan inte ett enda svårare fall som han inte löste nästan omedelbart. Och alla hans brottsutredningar kännetecknas av en otroligt grundligt förfarande. Han lämnar liksom inget åt slumpen vad det än gällde, utan det är alltid en lång rad vittnesförhör och han var fullständigt outtröttlig alltså, och stod till buds nästan 7 dagar i veckan då, i egenskap av polis och spionmästare.
Och han verkade arbeta direkt under Gustav III.
Ja, precis. Först så var ju mellanhanden mellan han och kungen Karl Sparre, alltså den mäktige överståthållaren. Men när Liljensparres roll som spionmästare växte, då fick han en direkt kanal till kungen. Så hans spionrapporter gick då direkt till kungen, vilket började ungefär 1786 i och med riksdagen. För kungen hade ett väldigt behov av att veta hur går snacket i... För han hade ju en stor opposition bland adeln till exempel, även ibland präster och ofrälse. Och han var tvungen att ha spioner bland de olika lägren för att veta hur går diskussionerna inför politiska omröstningar. Så Liljensparre, han var inte bara en spion utan han tog liksom pulsen på hur politiska läget gick inför viktiga omröstningar och sådär. Och om kungen höll ett tal, då ville han veta vad säger man ute på kaffehusen om mitt tal och hur togs det emot och sådana saker.
Som en dåtida SIFO-undersökning?
Ja, jag har faktiskt beskrivit honom som det. Och om man kollar i Svenska Akademins ordbok så är det ju den här tiden man börjar prata om den allmänna opinionen. Och han höll ju väldigt noga koll på det. Sen fanns det konkreta hot från rysk och dansk sida med faktiska spioner som försökte spionera och få fram hemligheter om vår flotta och krigsplaner och så vidare. Och då var jag han där och gjorde kontraspionage. Det var ju väldigt konkreta hot alltså, som han avvärjde på olika sätt.
Ja, det känns ju också lite som en föregångare till Säpo, Säkerhetspolisen.
Ja, alltså han hade ju många hattar. Det fanns ju inte så många olika... Så Liljesparre var ju både polismästare och spionmästare och liksom hålla koll på adelsopposition. Han var ju som sagt... Det var ju tur att han var outtröttlig, för att det fanns ju liksom aldrig brist på arbetsuppgifter, om man säger så.
Om vi då ska hoppa fram då till 1792, 16 mars. Vad var det som hände då?
Ja, då sker det berömda skottet på operan förstås. Och han kallas ju till platsen och får utreda...
Och det är alltså Gustav III som sköts då?
Ja, precis. Det är ju det... Jag har liksom med flit begränsat det här lite i boken, för det är så omskrivet redan. Så jag har mer fokuserat på hans liv innan och... Men sen är det ju intressant... Alltså han sätter ju dit mördaren inom... 12 timmar ungefär. Mm. Men sen så vecklas ju ut en enorm konspiration runt det där.
Okej, men om vi tar det lite från början här då. 1792, 16 mars, Gustav III skjuts. Vad hände sen för Liljesparre?
Ja, alltså det kommer ju en kapten i militären till hans... Han bor ju i en malmgård ute på Östermalm vid Humlegården då. Och så får han ta sig till platsen och då... Tanken var ju att de konspiratörerna skulle skrika att elden var lös och sen bara springa därifrån. Och de börjar skrika elden är lös efter att Ankarström har skjutit. Men ingen får panik, utan man bara låser dörren. Så de är fast på plats.
Mm. Och konspiratörerna, det är alltså de som planerade mordet?
Det är en liksom grädda av högadeln som inspireras bland annat av amerikanska frihetskriget och franska revolutionen. Det är en ganska intressant grupp människor. Vissa har varit och stridit då för bildandet av USA till exempel. Det är lite av revolutionernas tidsålder. Mm. Och man inspireras av skribenter som Thomas Paine, som skrev Rights of Man och så vidare. Mm. Som även inspirerade George Washington att bilda USA då, och resa sig mot britterna.
Men okej, okay, så Liljesparre blir underrättad om detta på sin malmgård.
Ja, precis. Han tar sig till platsen och då står ju alla konspiratörerna där i de här dominos som var maskeraddräkterna. Och då har man ju mordvapnen också på plats, vilket då ska bli nyckeln snart för hela utredningen. För Ankarström var ju maskerad precis som alla andra, för domino var ju ett väldigt vanligt utklädnad då. Och sen så fick alla gå fram och avmaskera sig, och så nedtecknade han allas namn och så tittade han alla i ögonen och frågade: hur mår du? Och då fick ju mördaren då även säga: jag mår bra, utan att avslöja sig. Han ville se om någon darrar på rösten. Och de flesta hade ju blivit lite, om man precis har skjutit kungen och sen måste titta Liljesparre i ögonen. Men Ankarström gjorde inte bort sig då, utan kom därifrån. Men han hade ju skrivit ner hans namn jämte andra som Horn och Ribbing och de här... som var involverade. Det var ju många konspiratörer där för att bilda trängsel runt Gustav III, för att ge Ankarström skottögonblicket då. Den som stod bredvid Ankarström var ju Ribbing till exempel.
Och sen så fortsätter han sin utredning.
Ja, precis. Redan dagen efter så har han varit till alla vapensmeder med, han har ju mordvapnet, och fråga om någon känner igen mordvapnet, eller någon som har reparerat det här till exempel. Och då är det en vapensmed som berättar att han har reparerat det där vapnet. Och redan före riksdagen i Gävle hade Ankarström försökt få det där vapnet reparerat. Det skulle absolut inte klicka, hade han påmänt vapensmeden om. Så då får han Ankarströms namn, och då kommer då polisen till hans lägenhet. Redan samma morgon hade han liksom irrat omkring på stan och träffat sin bror och sagt att du kanske inte kommer se mig i händelse att jag åker fast. Men han hade inte berättat för vad. Men tanken var ju att Gustav III skulle dö på plats, och så hade man en hel revolution planerad. Men han dog ju aldrig, så alla fick bara panik istället. Och man kan ju tänka sig att Ankarström mådde ganska dåligt den här morgonen. Och sen kom polisen då och hämtade honom. Och kort senare så erkände han ju allting då.
Mm. Och Gustav III dog senare?
Ja, ett par veckor senare dog han då.
Och bokens titel, Syndabocken, vi ska ju inte avslöja för mycket här. Men den anspelar ju på att någonting händer Liljesparre sen.
Ja, alltså det märkliga med Liljesparres karriär är att alltså bara ett, knappt ett år efter den här framgångsrika mordutredningen så avvisas han ur Sverige. Han avlägsnas från posten då som underståthållare och skickas ur landet under förödmjukande former. Och då undrar man ju vad, hur kunde det gå så fel från att han är en av de mest framgångsrika mordutredarna någonsin till att han skickas ur landet bara 8 månader senare ungefär. Då undrar man vad var det som hände då? Och då är det den här väldigt intressanta perioden när en förmyndarregering tar över i väntan på att Gustav III:s son Gustav IV Adolf ska bli myndig, så tar en förmyndarregering över. Och då har Liljes bara en maktkamp för att försöka behålla makten i den här nya konstellationen som leder till hans spektakulära fall.
Och där får man ta del av mer om historien i den här boken som alltså heter Syndabocken, skriven av Thomas Eriksson, och den har undertiteln Polismästare Liljensparres uppgång och fall, och den finns utgiven på Stockholmia förlag. Ja, men ska vi säga några avslutande ord om vår huvudperson Liljensparre?
Ja, han var en polariserande figur som hade ett väldigt tufft jobb, men han var också en av de främsta polismästarna i svensk historia.
Det var Peter Gropman som hade träffat författaren Thomas Eriksson.